Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Klara och Malin här. Från och med nu hör du oss bara hos Podmi.
Och vi har en present till dig. Om du använder koden Volin och Klara så får du 30 dagar gratis. Obs! Koden kan bara användas på podmi.com. Så gå in på podmi.com, starta ett konto och skriv in koden. Sen kan du lyssna i appen. Gäller endast nya kunder.
Hos Mindler kan du träffa en psykolog via videosamtal utan väntetid. Ett samtal kostar som ett vanligt vårdbesök och frikort gäller. Mellan samtalen jobbar du med IKBT-program i Mindler-appen. Där får du information och verktyg som hjälper dig framåt. Läs mer på mindler.se.
Det här är en podd från Aftonbladet.
Jag har varit på kolumnistmiddag och det är ju en sådan besynnerlig mix i känslorna eftersom det är som att komma hem. Det här är mitt folk. Ni förstår vad jag gör om dagarna. Ni är faktiskt de enda som förstår vad jag gör om dagarna. Men ni vet ingenting om hur det är att bara göra det här en gång om året. Ni träffas hela tiden, går på möten, tillställningar, events. Så jag är dem, men de är inte jag. Men roligt är det. Trevligt och kärleksfullt och lämnar mig alltid med en varm känsla av tillhörighet. Så, vad kan jag berätta om årets kolumnistmiddag?
Ja, låt höra.
Jo, kanske det så. När vi ska få in varmrätten så ställs en tallrik fram som jag inte kan identifiera, men eftersom alla andra får samma så utgår jag ifrån att det inte är vegetariskt och säger till. En stund senare ser jag servitören prata med kvällens värdinna ett bord bort. Han säger ungefär, det var två vegetarianer där borta men en har ändrat sig. Och jag tänker inte så mycket på det utan fortsätter vänta på min mat som kommer efter en stund. En liten stund senare hör jag servitören återigen säga något om att någon har ändrat sig och det är då personen intill mig säger, är det här inte vegetariskt? Personen har då ätit upp halva tallriken och det är kalv. Den stämningen som uppstår är den mörkaste jag upplevt på länge, om någonsin. Tiden står still när personen som precis har ätit av kossans bebis försöker samla sina tankar. Och då säger servitören så här. Det man inte vet har man inte ont av. Men personen vet. Ja. Personen har ont. Och jag som tror att jag är någon att ty sig till i tider av kris sitter med handen för munnen. Onaturligt länge, tar sedan ner handen, lägger den på personens lår och säger inkännande, vill du spy? Servitören som står kvar och må hända tänker på sin märkliga kommentar, lutar sig fram och säger, men visst var det gott!
Vad fan var det här för ställe?
Volin och Klara med Malin Volin och Klara Lidström.
Men fast jag vill faktiskt skylla lite på offret. Hur kan man äta kalv utan att märka det? Vad trodde den att det var? Champinjoner? Portabello?
Har du varit vegetarian någon gång?
Ja, väldigt korta perioder. Ja, inte så ja. Länge att jag hunnit bli äcklad av kött. Det har aldrig hänt.
Nej. Nej, men alltså någon som föder upp sin egen julgris kanske inte är jätte... ja, nej men... det är ju så här att ju längre man har varit vegetarian, desto svårare blir det att identifiera åt båda hållen. Nämligen, du kan, väldigt ofta är det ju så som vegetarian, du sitter och äter någonting och tänker, är det kött? För att du tror att det var så här kött smakade. Ja. Och så kommer köttätare och bara, nej det smakar skit, det vill säga det är vegetariskt. Men det går också åt andra hållet då. Att, för du minns ju inte. Och det här såg, när tallriken ställdes, den tallriken som jag skickade tillbaka då, det låg stekta svampar och sen så var det någon slags ljusgul platt grej. Så, och jag tänkte så här, är det omelett till varmrätt? Det var konstigt. Så minns jag att jag tänkte. En väldigt, väldigt platt omelett. Hur kan det vara kött? Det förstår jag inte. Men, och det var det. Och rött kött som var beige.
Ja, för kalv är ju så speciellt i färgen. Så det förstår jag ju för sig att man... Alltså det är ju, kalv är ju speciellt kött eftersom det är en bebis man äter. Så det är ju liksom inte riktigt så köttigt. Så okej, jag köper det. Men hur tog den här personen det sen då? Satt den hela middagen och var liksom förstörd? Eller lugnade ner sig?
Absolut inte, utan det sköttes exemplariskt. Jag hade ju liksom polisanmält och skrivit 3 böcker om saken vid det här laget. Men den här personen skötte det otroligt snyggt. Och också så var det en annan person vid bordet som bröt in och avledde hela sitt... Alltså det var så snyggt gjort. Jag frågade om personen ville spy, så jag gjorde faktiskt mitt till... I'm helping.
Jag tycker att den största takeawayen från det här är att serveringspersonal kan verkligen liksom det kan verkligen bli åt båda hållen, och det här var väl skolan vad man inte ska göra. Det hade varit mycket bättre ifall han hade visat panik och ånger och liksom förstå, ja, istället för att liksom visst var det gott.
Till hans försvar, och det behöver han ju, han behöver ju verkligen försvara, så är det ju att det är ju en situation som inte kan avhjälpas. Det är skillnad om det så här, det var ett hår i min mat, du får in mat utan hår, det här var inte gott, det är inte färdigt, du får nytt. Här är det fait accompli. Det finns ingenting att göra, så att han liksom drar väl bara någonting som i panik. Ja.
Men du, när du är på Aftonbladets kolumnistmiddag, ja, du sa ju att du både på ett sätt, du känner att du får träffa dem som är som dig, fast ändå inte. Och det känner jag ju verkligen igen mig i, den här känslan av att för en själv är det här någonting väldigt unikt, man gör ganska sällan, och för dem, det här är personer de träffar var och varannan dag, typ. Springer på olika middagar, eller på Aftonbladet, eller vart de nu råkar sätta in i varandra. Men känner du att du... Hur ska jag säga? Känner du att du är avslappnad, att du passar in, att du kan vara liksom Malin, eller är du spänd på din vakt?
Jag känner mig... Ja, men alltså, det är ju mina kollegor och de läser väl mina texter och och jag är ju som mina texter ganska mycket så. Så då tycker jag att det är ett tryggt rum på det sättet. Å andra sidan, sen börjar jag ju dricka. Och då... Då blir det lite... Nej, men när jag börjar dricka så då händer det någonting med min mun. Och det är ju så, det är bara det. Det är då det händer jobbiga saker. Och jag vet inte hur lite jag ska behöva dricka för att jag... Och ändå känner jag dagen efter, varför sa jag så? Eller, alltså, jag känner ju så även om jag inte har druckit. Så det spelar ju ingen roll, men... Ja.
Men är det mycket är det mycket hierarkier på sånt där middag, att man vet liksom de där kolumnisterna, de är liksom, de har högst status för de drar mest trafik, och de är liksom typ, jag gissar att Jan Guillou har högst status, om man går på kolumnistmiddagarna så sitter han och har högst status, eller hur funkar det?
Ja, men så är det väl, det har han väl, och det är sin ordning, funkar för mig, funkar för alla. I övrigt så tycker jag att det inte är så. Du kan inte... Jag tycker att det är väldigt... Ja, det är han och sen är det de andra. Och så ja, men alltså, jag tror att nu minns inte jag hur det var första gången för 16 år sedan eller vad det nu blir, men jag gissningsvis var jag otroligt nervös. Men så fort jag hade kommit innanför dörrarna så var det underbart. För att det, och jag vet inte om folk tror att det är så eller tror att det inte är så. Jag vet inte vad folk tror, men vad jag kan säga är att det är så himla fin stämning. Det är helt jag undrar om ens vanliga, eller vad man nu ska säga, arbetsplatser har det på det här viset. I så fall är det bra.
Men ja, det här är ju en skillnad på dig, men jag skulle ju aldrig någonsin sätta mig på ett tåg och fara till Stockholm för att gå på en kolumnistmiddag eller överhuvudtaget någon. Men det är liksom det fruktansvärda, så jag kan tänka mig, i och för sig så tycker jag att det var ganska trevligt att man är på bokmässan, man sitter på förlagsmiddagar, och men jag har tänkt väldigt mycket på hur ens klasstillhörighet märks. På bokmässan tycker jag att det är väldigt tydligt, för att där finns ju verkligen bottenskrapet, alltså typ så här influencers som gör böcker som jag då tillhör, och så finns liksom intellektuell elit och så här. Och så får man sitta på middagar med dem, och då är det alltid så att på Bonniers middagar eller Nordsätt så är det alltid att de bästa, finaste författarna sitter liksom, man sitter så här i fallande ordning, och så får man själv sitta liksom med klabbet någonstans. Det tycker jag är helt fine, men
det tycker jag absolut inte. Det tycker jag låter helt vidrigt. Vidrigt, äckligt att göra på det viset.
Nej men alltså, det är lite som du säger, att det är kanske tre författare som får sitta närmast, och sen så är resten är klabbet, och det är ganska okej liksom. Det är okej att tillhöra.
Nej men då missförstod du mig. Det var nog mer bara hur man kanske ser på Jan Guillou eller behandlar honom, men det är mix. Det är som att någon har tagit upp alla kolumnister och bara släppt ner dem på golvet, och så hamnar de där de hamnar.
Men jag kan ändå känna så tydligt, alltså i vissa situationer kan jag verkligen känna min klasstillhörighet. Jag skulle säga att jag är verkligen tillhör medelklass, eller kommer du medelklass. Min mamma var sjuksköterska, min pappa var lärare, men en generation ytterligare bakåt är ju, som känns som att de flesta svenskar är, så var det liksom murare och städerskor och skogsarbetare och riktig sån arbetarklass. Och det har jag ju med mig väldigt mycket när jag är på olika ställen, att den släkt jag har vuxit upp med, alltså min farmor och mors generation, det är liksom arbetare. Så jag sitter alltid och känner mig som en katt bland hermelinerna, kan man säga så här. Det kanske blir tvärtom. Men jag känner mig fel i sammanhanget. Jag kan liksom föra mig på det sättet att jag fattar vilken gaffel och kniv jag ska använda. Och jag kan nicka med och liksom välja samtalsämnen. Jag dricker inte alkohol då, så jag blir inte gränslös som du, utan jag sitter ju då och på helspänn och liksom parerar och förstår vad jag ska säga. Men jag kan ändå känna ibland när jag är med i sådana här sammanhang, och kanske också så här i etablerade, i finmedia, att jag liksom, att jag kan göra bort mig ibland utan att jag riktigt vet om det. Jag tänkte på att när jag var intervjuad i DN första gången, för det måste ha varit över 10 år sedan. Det var en ganska big deal för mig, för jag hade inte varit det förut. Och så ringde de, och så var jag hemma med Bertil som då var bebis, och han krömde runt på golvet, och så hade jag ett långt resonemang om någonting, och så bara säger jag så här, jag skulle prata med dig i telefon, att jag bara, ja, och därför tycker jag att den här analysen är så viktig. Oj, nu kissar min son här på golvet. Ja, det är ingen fara, jag torkar upp med strumpan. Och så fortsätter jag liksom prata så här, och sen hör jag så här på honom som intervjuar, bara, ja, vi kan ju höra, alltså bara, du behöver inte säga, det är inte tv, hon vet inte om att det kommer kiss på golvet, du behöver inte berätta för henne att du tolkar upp det med strumpan, för sen berättade jag ju inte vad jag gjorde med strumpan, så för hennes liksom, det hade ju lika gärna kunnat vara så att jag satt där sen med strumpan och klafsade runt där med den där kissstrumpan i huset, och sådana där saker kan jag göra ibland och bara, det här kanske inte borde ha sagt. En annan sak jag gör som jag har gjort liksom, som är en ful ovana som jag aldrig reflekterat över är ful, det är att när jag ska vara lite så här gentil och fin i kanten och inte nysa rätt ut, för att det är också äckligt, och inte hinner få upp armväcket, då brukar jag bara dra ut toppen och nysa rakt ner i utringningen på mig själv, och sen snäppar jag bara tillbaka ringningen med smäll och ser ut som att något vansinnigt osmakligt precis just inte har hänt.
Nej, men jag nyser alltid mellan brösten, och jag tycker det är det rimliga.
Ja, för men där pappa är ingenting. Också kyrkogårdsvaktmästare, så du är ju tillhör ju samma skrot och kord som mig. En fin dam nyser väl inte mellan brösten? Ja, det kan vi väl ändå inte påstå.
Nu är det så mycket här. Din pappa var ju lärare. Det är väl inte samma skrot och kord? kommer inte här och nalla på min
så jag,
arbetarklass.
Så jag, ingen, så jag har ingen ursäkt. Skulle du säga att du kommer ur arbetarklass? Att du växte upp som arbetarklass?
Ja, men nu är vi ju där igen. Att när man inte kan ställa sig med båda fötterna i en cirkel. Därför att mina föräldrar arbetade ju med arbetarjobb. Mm. Verkligen. Där det var massa tunga lyft och slit och tidiga morgnar och inte så mycket pengar. Men vi var godsägare. Eller alltså godsägare. Inte i det att vi ägde ett gods. Nej men alltså ägde mark. Eller äger mark. Ja. Alltså uppvuxen på en liten låt gå. Men ändå en bondgård.
Mm.
Precis vid havet så att det blir vackert. Det betyder inte att man har mer pengar ju. Eftersom mina föräldrar hade lite pengar och jobbade hårt. Men man kan ju inte handla grejer för Nej. Utsikten.
Nej.
Och då blev det väldigt dubbelt därför att jag var ju inte någon... Nej men alltså arbetarklass, då tänker jag mig människor som inte har någonting att sätta emot om det kommer tuffa tider.
Mm.
Och det där kommer ju, tycker jag, och det har inte med klass att göra, men om man har ett nätverk, om man har en stor familj omkring sig, om man har syskon med jobb och ordnade ekonomier som kan hjälpa en ur en knipa, då har det väl ingen betydelse vilken det kan ju vem som helst ha, så att säga.
Ja.
Och då är det en slags trygghet att ingen kommer låta mig falla igenom.
Mm.
Jag är fortfarande kvar vid besticken och att på kolumnistmiddagen då så då var det två gafflar och två knivar och sen är det ju, man går ju alltid igenom, vi har ju en generation, föreställer jag mig, som refererar till Pretty Woman varje gång, att man jobbar sig utifrån och in. Och här var det två gafflar och två knivar, ja, och de såg ju exakt likadana ut och var lika stora och hade lika många tänder. Ja, men så då blir, vet du vad, då kan jag bli lite, nu tar jag den gaffeln med den kniven och så ser vi om vems huvud exploderar. Jans,
det är ju tecknet på att du inte är, alltså det är ju självförtroende som man måste, då är man ju absolut inte arbetarklass, tänker jag. Att man, du har ju ändå så, det är det jag har på känn. Alltså du är ju inte det, du har ju ett kolumnistjobb på Aftonbladet, du är ju absolut inte arbetarklass. Men jag menar, du är ju du har ju ett självförtroende som jag tänker också som man nästan måste ha också om man är kusin från landet. Och det försöker jag också ha när jag är i sådana här sammanhang.
Har man den eller får man den? Förlåt att jag har måste, men har man den eller får man den?
Man måste ta det, tror jag. Man måste bara bestämma sig.
Ja, man måste liksom köpa den i butik. Ja, ja.
Man måste bara ta fel gaffel och fel kniv och så låtsas som att det regnar. Alltså man kan också sitta där och liksom iaktta så här. Och det kan, om man vill känna sig trygg. Men man måste också våga bryta mot det. För det finns ju inget som osar osäkerhet mer än att just... Eller, men att liksom att det är utanförskap än att man sitter och är rädd. Och du gör ju, det känns som att du har väldigt många sådana manövrar i din personlighet som är så här, inte så fina i kanten, då du markerar, jag skiter väl i hur ni gör, och så kommer du undan med det just för att du markerar att du inte bryr dig. Är du med på vad jag
kommer
menar?
Kommer man undan med det eller är det mer, men snälla du
kanske mer blir som en...
av. Varför måste du hålla på och posera? Åh, kolla, jag vet inte hur man ska göra, för det skit jag i. Är det färmigt? Jag vet inte.
Nu ska jag berätta hur det var när jag var hemma hos en riktig överklasskvinna, som jag inte tänker säga vid namn, för det känns taskigt för att hon bjöd ändå hem mig och hon var jättesnäll. Så att, men i alla fall, jag var hemma hos en väldigt känd överklasskvinna. Och jag har ju alltid känt så här, jag skulle aldrig vilja bo i Stockholm. Fy fan vad jobbigt att baxa runt en barnvagn på tunnelbanan hit och dit. Och så var jag hemma hos henne på Östermalm. Och så sa hon så här, du kan bara åka upp till våning 4. Ja, då står det på dörren vem det är. Nej, alltså hissen går in i min våning. För hon har ju hela våningen. Det var första gången i mitt liv jag åker hem till en sån våning. Okej, Ja, åkte vi in rakt in i hennes våning. Och då kände jag så jävla... För första gången i liv, jag kan absolut bo i Stockholm. För
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och Ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Man behöver inte åka tunnelbana. Man kan gå barnvagnspromenader i lägenheten. I våningen kan man vara ute och gå 20-25 minuter med sin barnvagn och rulla mellan olika rum och få ett riktigt motionspass. Om det är så här jag bor i Stockholm, då kan jag verkligen bo i Stockholm. Och hennes enorma garderob. Alltså hon var, jag vet, jag kände som, jaha, alltså det var första gången i mitt liv jag var hemma hos dem som hade.
Mit Asana erhalten Sie Einblicke in sämtliche Arbeitsvorgänge. Sie können Projekte teamübergreifend überwachen und alles von der Priorität über den Status bis hin zum Fortschritt auf einen Blick nachverfolgen. So können Sie und Ihr Team intelligente Entscheidungen schneller treffen. Jetzt kostenlos unter asana.com testen. asana.com.
Så mycket pengar och som bodde så fint och som, alltså du vet, i norra Sverige, det finns ju knappt överklass. Nu finns det ju folk med pengar, men det finns ju inte, alla har ju typ varit fattiga, även de som haft mest pengar, det är typ varit en präst som bor i en prästgård. Alltså det har verkligen varit, och kanske någon sågverksbaron, patron någonstans, men liksom verkligen inte mycket sånt. Och de få man kände under sin uppväxt som hade pengar var ju absolut inte överklass, utan de var ju nyrika för att deras pappa ägde en bilbolag typ.
Kommer du ihåg? Förlåt, men kommer du? Och det är så jävla dumt. Nej, fuck it, jag bjuder på det här. När vi Joakim och jag och barnen gör ju Sveriges semester då ju.
Ja.
Ja, och då så hade vi planer på att ta oss, åka norrut.
Ja.
Och tänkte, vi tar oss till Umeå-trakten, ska vi träffa Klara och så. Men hotell, nej, men alltså vi ska hyra någonting. Och då frågade jag dig, vi vill hyra ett hus i Umeå-trakten och det måste finnas pool. Och du var så här, du är som så jävla dum. Det är kärlen inte ur marken en kvart per år. Tror du någon har pool här? Så jävla dum.
Ja, jag vet faktiskt, jag känner faktiskt, tror jag, ingen som har en pool. Jag vet en person som har en pool i Umeå. Alltså det är verkligen så stor skillnad.
Bottenviken!
Ja. Nej, men så är. Men jag tänker också att de här överklasskvinnorna, man ser dem också på sociala medier. Så här. Jag kan också reagera på att de är så, de har ju väldigt så här, förutom att de är liksom väldigt artiga och belevade och så här, så har de ju väldigt fina barn. Alltså de är välkammade, de har flätor, barnen har liksom matchande kläder och mina barn, och där ser jag verkligen utan att kokettera, för att de är inte så här, de är färgglada men inte på ett minirodini sätt, utan de är färgglada för att de har 8 olika ärvda plagg, de har 3 par byxor på sig samtidigt och en klänning, och så har jag klippt dem i Gustav Vasa frisyr, för det är den enda frisyr jag kan klippa, och de går ju bara också bara hemma på byn, så det spelar absolut ingen roll. Och jag kan också känna en så lite stolthet, så här, ja, men alltså jag har då inte märkeskläder på mina barn. Men då en gång var jag i Göteborg med Jakob, och både jag och Jakob är så här väldigt fåfänga och bryr oss om våra stil, och så hade vi då våran förstfödda med oss, och han gick där på en perrong, och då kände jag också bara att jag för första gången såg mitt barns klädstil utifrån och bara, men hur ser ungen ut? Han har en beige-rosa ärvd vinteroverall till ett par, alltså kleinblå filtade samiska stövlar, till någon ful ärvd grön, ärtgrön mössa. Alltså det var bara så ett enda hopplock, och han såg ut som ett hittebarn. Och jag och Jakob gick där och var så här stylade. Då kände jag bara, just det, för man bor i en stad, då måste man ju också, då är ju barnen en förlängning. Du kan inte gå på stan med en ful gammal barnvagn från 80-talet med ett illa klätt barn i, för de är ju en del av din identitet, så att de måste hänga ihop rent visuellt med dig själv.
Varför åkte ni inte bara till söder?
Till söder.
Men det ser ut som Södermalm. Det du säger nu ser ut som
nej, alltså nej. Alltså, du förstår inte alls om du tror att det här är Södermalmstid. Alltså det här är liksom... Det här är... Jag vet inte, jag ska... Alltså... Liksom ta... Nej, jag kan inte ens beskriva det. Det, är liksom, det finns ingenting så här... Det kan jag också, när mina barn klär upp så kan jag ju ta på dem saker som är lite så här färgglada och så med stil. Alltså typ mer minimarket, nej, mini-Rodini-stilen så här, att det är färgglatt och barnsligt och härligt. Men det här är liksom inte alls det, och det är också en sak som man, när man bor på landet så tänker man inte på att barnen ska vara en del av ens identitet på samma sätt, för att barn, även liksom barnen som går i sexan här nu, går liksom i joggingkläder och eller arbetsbyxor med förstärkta knän så de kan ha kniv i fickan. Typ, så här, det är som en helt... Men jag ser...
Om de måste dräpa en björn efter skolbussen.
Ja, på väg till skolan. Ja. Nej, men jag kan känna... Eller så här, känner du dig aldrig, när du träffar överklasskvinnor, håll med om att... man känner sig väldigt manhaftig i jämförelse.
Nej. Därför att jag har ju gjort det när jag var ung. Ja, framförallt kanske... Ja, men gymnasiet, högstadiet, kanske något år efter. Ja, men ung. Och då var det ju mer det här att jag var lång och hade stora fötter och stora händer och stort huvud och mörkt platt hår och badade i ett hav av söta blondinas mos. Blondiner, små saker med späda röster. Och det kändes som sockerdricka i killarnas magar när de skrattade sina skratt som inte lät som Robert Aschberg. Men nu så är det som att jag har ju också nästan som affärsidé att prata om hur slarvig jag är. Inte slarvig, för jag är nog inte riktigt den kategorin i och för sig, men jag är lite så. Och det, ibland kan jag tänka att det här måste vara väldigt tröttsamt utifrån. Att ja, vi har hört det nu, att du är så slarvig och oh, det är så stökigt hos dig. Kan bli lite väl för att så. Men det är ett faktum att jag inte bara en gång utan flera har hämtat på förskolan. Och de har sagt, han har inga kalsonger på sig nu. Han vill inte ta på sig dem när han har varit på toaletten igen. För att pungen hängde ut. För att det är hål i dem. För att det är för många barn som har ärvt dem. Så kan du köpa ett par kortbyxor till ditt barn, jävla biffo. Ja, så jag är så trygg i mig själv att det gränsar åt perversa. Så nej, när jag var ung, ja. Men nu nej.
Ja.
Kvinnligt, nej, känner mig inte hotad. Överklass, känner mig inte hotad. Däremot att föra sig i det att man kan snacka med vem som helst, att man kan ja, men vi pratade om det här förut, men att mingla, det behöver ju inte vara ett mingel, men alltså en situation där man ska prata med människor av olika sort och är rolig och trevlig och härlig och mysig och kan dra anekdoter eller vara bra på att lyssna. Det är ju det som är gudagåvan. Mm. Inte det andra.
Nej, jag vet. Och tyvärr är det ju så att väldigt många överklassen är också väldigt bra på att vara väldigt trevliga och sociala arter. Däremot är det inte så kul. Och det tycker jag också är en... Jag är på väg... Jag har ju börjat göra samma resa som du redan har gjort. Jag är ju då lite yngre än dig, så att jag är lite efter. Men det här att liksom... omfamnar, det går ju inte, det funkar väldigt dåligt att försöka vara finare än man är, utan man måste liksom omfamna det man har. Och jag tycker också att det är en helt unik egen liksom erfarenhetsbank, som om man träffar de här fina förlagsmänniskorna som är väldigt intellektuella och värdiga och sitter och har middag, och så kan man också berätta saker som får deras liksom så här håret att resa sig på det. De tycker att det är helt så här sjukt fascinerande och galet och konstigt. Och så här, och kan jag också känna så här, jag känner till en värld som ni inte har en jävla aning om. Och så kan jag tänka att det måste vara, jag känner det utifrån att jag har liksom, hela min släkt bor i diverse små byar ute på landsbygden, och alla äger självklart en egen hembränningsapparat, och alltså du vet, det är, så här, det är en helt annan typ av värld. På samma
skämtar
sätt
du, eller var det så? Nej, jag skämtar inte. Nej, du skämtar inte.
Nej, men alltså självklart så har alla håller på att bränna hem. Alltså det är så här, bara, det är bara liksom, jag kan också känna en typ en kulturell stolthet som är, så jag kan tänka mig att man kan känna typ så här, som man kan känna om man kanske börjar omfamna att man är samisk eller att man är iranier. Alltså man var så här, jag är stolt över mitt ursprung, och det börjar jag känna. Jag är stolt över att komma från en liten by där alla äger en egen hembränningsapparat och har en bild av Mao. Men du dricker
ju inte ens, så var det med den stoltheten.
Ja, men alltså, det är det som är, det är det ännu mer fascinerande, att jag dricker inte ens själv. Jag skulle aldrig själv bränna hemma. Jag skulle framförallt aldrig dricka hembränt. Fy i helvete, vilket gift.
Du säger att jag har självförtroende, så säger du, det tycker jag bara gör mig ännu mer fascinerande.
Nej, men ja, man får som omfamnare. Men för att det pinsamma är ju om man träffar folk som är överklass och försöker vara som dem, eftersom alla redan vet att man inte är som dem. Och det är lite grann som att vara 40 plus och försöka slänga sig med ord som kidsen använder. Det funkar väldigt dåligt.
Hey,
men nu vem är den mest överklassiga kvinna du har träffat?
Kungen. Jag vet inte. Eller, jag vet inte ens vilka som är överklass.
Men Malin, riktigt. Är det ju så? Jag ser inte hudfärg heller, är det sån? Ser inte klass, jag ser inte.
Jaha, nej. Nej, men det är ju, nej men hur, va? Hur ser man det, eller hur vet man det? Jag vet ju att kungen är fin, och honom har jag träffat. Men han är inte en kvinna. Ebba von Sydow, eller?
Ja.
Henne har jag träffat.
Hon är överklass, ja.
Om hon är överklass så är hon en överklasskvinna jag har träffat.
Ja. Mm. Men nu kanske det kanske blir väldigt utlandat att säga som henne, men hur uppfattar du, vad är hennes typiska drag? Det kanske du inte vill säga som överklasskvinna. Här kanske vi måste klippa om du inte vill ha med det här, Malin.
Hennes typiska drag?
Ja, men om du skulle liksom säga vad kännetecknar, varför rent hår. Hon överklass? Rent hår, ja. Mm. Inga kluvna hårtoppar.
Rent hår. Jag har ju inte det. Det är väl just det här vi som får flottigt hår väldigt snabbt. Vi kan ju se en rent hårkvinna på mils avstånd. Så det är väl nummer ett. Mm. Och sen är det väl att hon är... Ja, men hon kan ju verkligen... Hon kan ju verkligen föra sig.
Mm.
Och vad fan menar jag med det då? Vad menar jag när jag säger så?
Ja, vad betyder föra sig?
Men hon skulle inte råka säga något plumpt.
Nej.
Det kan man vara säker på.
Ja.
Är det bra eller dåligt? Det vet jag inte. Men det är en sanning.
Ja, det är väl inte allt, kanske inte så roligt, men det är ju inte alltså dåligt.
Men det är väl inte hennes jobb att vara rolig. Hon behöver väl inte vara rolig.
Nej, precis. Men nu så... Nej, exakt. Jag tänkte faktiskt så roligt att, för jag tänkte på den mest överklassiga kvinnan jag har träffat, och jag har träffat den mest överklassiga av de överklassiga. Jag har ätit lunch med prinsessan Victoria, eftersom att jag då fick ett pris från kungen. Obs, jag vill bara säga det här. Jag fick ett pris från kungen. Då fick jag äta lunch med prinsessan Victoria. Mm. Och det första jag tänkte på också var, fan vilket rent hår hon har. Så jävla rent hår. Och sen inte en kluven hårtopp. Inte ett hårstrå.
Det finns ju
schampo
och sax i Umeå och Kalmar också.
Jag vet. Men jag tror att det här är kvinnor som även med långt hår toppar håret var sjätte vecka. För det är liksom ingenting, du vet så här, när man har, hon hade liksom en bakåtstruken knut. Hon hade inget hår som letade sig ut från, så här, heter det skalpen? Alltså ingenting man såg så här att, oj där har hon ett hår som har gått av som nu letar sig upp. Nej, ingenting sånt. Sen var hon ju så fruktansvärt trevlig. Där kan man verkligen snacka om att föra sig utan att vara, alltså utan att kännas falsk på något sätt, att man känner så här, oj, utan bara så här, jättetrevlig, jättevänlig. Det är hennes jobb. Hon kommer att bli en fantastisk drottning. Och sen jättesnygga naglar. Och sen, det här tycker jag var kanske mest överklassig av allt. Vi åt som från en buffé och tänkte så här, nu ska jag verkligen titta på vad kronprinsessan Victoria äter till lunch. Och då, för man tänker ju så här, vad äter de? De är så smala, de går på så här representationslunch och middagar hela tiden där det är jättegod, fet mat och så här.
Jo, vad bra att du satt och tittade på en före detta anorektiker. Nu ska jag se vad hon äter.
Förlåt, gud vad skjuta mig. Men det tänkte jag inte ens på. Utan jag, det var inget judgment, utan det var mer så nyfikenhet. Ungefär som att jag självklart skulle kolla på Pernilla Wahlgren om vi berättade badhuset i omklädningsrummet. Om hon, hur hon liksom, vad hon har för frisyr nere. Det är bara en sak, det vill man bara veta om man träffar en
känsla. Ja, snälla du behöver inte, jag skulle bara plocka lite billiga poänger. Ja.
Ja. I alla fall. Då tar hon ju paj och så skrapar hon ur inkråmet och äter bara grönkålsredningen, men inte pajskalet. Medan jag och en väldigt liten, inte suspekt liten, utan en väldigt liten balanserad portion. Medan jag som var överlycklig för att få gå på ett slott och äta en god lunch, lassa på hela jävla tallriken full och åt visserligen med rätt kniv och gaffel, men åt säkert alldeles så mycket för att betraktas som en fin kvinna.
Är det inte bara ett, för jag har nämligen hört någonstans att kung Charles inte vill äta lunch och att det skulle ha med magen att göra. Inte vikten i sig eller så, utan just att hur magen blir, och att Victoria och de andra har lärt sig att dessa långa middagssittningar och allas ögon är på en, man kan inte svälla upp, det funkar inte att få halsbränn, vad heter, magkatarrkänslor eller behöva gå på toaletten, utan de har lärt sig, käkar jag så här så funkar magen för det här jobbet.
Säkert är det så, och att jag måste man kan inte sitta där som en ätstörd och peta i mat, utan man måste äta, för det är väldigt, man vill ju också inte göra någon annan illa till motsatt, man äter väldigt artigt och fint, men man äter väldigt lite, och sen har man kanske förätit en skål med kvarg och två kokta ägg innan man far någonstans, för att sen sitter man bara där, man vill heller inte ha liksom lökandedräkt och persilja mellan framtänderna när man är kronprinsessa Victoria, och jobbet, en hel ens jobb den dagen är att sitta och vara trevlig mot någon jävla influencer från Västerbotten.
Jag är väl inte ensam om att tycka om Agnes Wold, en av våra största pandemikändisar får man väl ändå säga. Ja. Med egen show i radio och allt. Och jag är här för allt hon säger, som aldrig är godtyckligt utan grundar sig i forskning och fakta, alltså sådant man kan läsa sig till. Men i helgen hörde jag henne prata om hudvård, tror jag, eftersom det var ett försvinnande kort klipp som jag sedan inte orkar efterforska. Och hon säger då att det är fel att tvätta ansiktet och smörja in sig, att det är att ta bort hudens fett och sedan tillföra sämre fett. Något åt det hållet. Och en del av mig vill ju att det ska vara så, men en mycket större del av mig vill att hon ska ha fel, för jag bryr mig inte om att jag historiskt har slösat bort mina kronor och ören på produkter. Men jag vill känna att jag framgent har en möjlighet att påverka hur det går med mitt utseende. För jag gör inte botox eller fillers eller tatuerar ögonbrynen eller går på behandlingar. Det enda jag gör är att köpa dyr rengöring och dyr kräm. Och jag vill tro att det gör väldigt stor skillnad. Men nu säger Agnes Wold att det inte spelar någon roll.
Men då
och då är min fråga, tror du på hudvård, Klara?
Det känns som att det här kan vara ett helt avsnitt, men jag tror på hudvård. Alltså, kanske inte för att slippa rynkor, men för att liksom, jag har jättemycket hudproblem. Jag skulle inte klara mig utan bra hudvård. Men jag kan trösta dig med att Agnes Wold har fått ganska mycket kritik från andra väldigt kunniga personer om att hon uttalar sig om saker hon inte har någon aning om. Att du säger att allt hon säger är baserat i vetenskap och fakta, det får man ta med en nypa salt. Till exempel så har hon gjort ganska mycket tvivelaktiga uttalanden om övervikt och viktnedgång och sånt där som andra kunniga personer, som till exempel Jakob Gudiol, kan jag verkligen tipsa om hans Instagram, som är liksom kunniga på det området, säger att hon bara plockade i luften. Så jag tycker att man ska ta det Agnes Wold säger med en nypa salt. Dock, kanske hon har rätt om hudvården då.
Volin och Klara med Malin Volin och Klara Lidström.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.